källa.
Vi ska läsa ifrån Johannes 4, verserna 5 och en bit framåt. Och det är ju så här att det här är en av de få gångerna på året som det blir lite predikoserie. Som är rent automatiskt utifrån kyrkoåret. För nästa vecka så fortsätter den här texten, nämligen efter berättelsen är slut idag så fortsätter vi nästa vecka. Det är en sån cliffhanger, så då måste ni komma nästa vecka också. Jesus måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungen hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, Herre, du har inget att hämta upp med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom. Med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som vi ska tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Till så vill Gud att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag. Den som talar till dig. När jag har funderat över det här med den här berättelsen och den här rubriken, Livets källa, så har jag efter lite kringelikrokar hamnat i en slags underrubrik som kanske är mera att ta sin tro på allvar. Kvinnan vid Sikars brunn, hon blev erbjuden levande vatten. Och det är inte jämförbart egentligen med vatten, för det är inte vatten som Jesus pratar om. Men samtalet kommer liksom att kretsa runt hur man ska komma åt ett bekvämt liv. Att slippa hämta vatten som ju var tungt och besvärligt. Och jag tycker att man kanske kan försvara kvinnan lite när hon fastnar i de där banorna om vattnet i brunnen. För det är ju faktiskt Jesus som börjar att prata om vatten och vill dricka. Så det är klart att tanken spinner vidare kring det där vanliga vattnet när Jesus försöker leda in samtalet om något annat. För det är ju inte vattnet som Jesus vill prata om. Han vill prata om liv med kvinnan. Om var man kan finna verkligt liv. Och att det är faktiskt han som hon pratar med som har det som hon innerst inne söker. Och de kommer in på att hon har ett ganska trasigt liv som ju faktiskt inte hade blivit så mycket helare om det hade blivit så som hon först tänkte. Nämligen att hon i fortsättningen skulle slippa att bära det där vattnet från brunnen. Ge mig det vattnet så jag slipper gå hit och bära vatten. För jag tänker att ett trasigt liv blir ju knappast bättre på djupet av en större bekvämlighet. Eller mera lyx. Det trasiga blir ju kvar så länge man inte gör någonting åt livet på djupet. Och hur tänker vi då när vi söker Gud? När vi försöker närma oss Jesus? Tänker vi att vi skulle vilja ha Jesus till att göra livet lite bekvämare så där. Att han kanske skulle kunna hjälpa oss att ta bort vissa saker som vi tycker är jobbiga och arbetsamma. Och vi får be om vad vi vill, det säger Jesus. Men tänker vi lite som kvinna, att vad gött det skulle vara att slippa och arbeta. Tänk om Jesus kunde hjälpa mig med det. Eller vad det nu är som vi tycker vore gott. Nej, livets källa, den där som Jesus pratar om. Det är något annat än en bonus. Eller en lyx eller en extra utrustning. Vi sjöng i salmen att Jesus är världens ljus och vårt enda hopp och den enda som kan göra det goda. Och vi ska sjunga en salm till så småningom som är egentligen på samma tema, och de är ganska många salmerna. Om man tittar i psalmboken som just stryker under det här som Jesus säger, att det jag ger, det finns faktiskt ingen annanstans att få. Det är jag som är livets källa. Det finns ingen annan källa till liv. Man kanske kan få hjälp att slippa bära vatten eller vad det nu är av andra. Men det där djupaste är det bara han som kan göra något åt. I veckan här så dykte upp en predikan på YouTube av Niklas Pienzo som jag lyssnade på. som jag tyckte att rubriken lät lite som att det skulle kunna vara intressant input till den här predikan. Och rubriken för hans predikan var: leder andra religioner fel? Och det är ju en bra fråga. Om nu Jesus gör de här anspråken att han är den enda vägen, han är livets källa, så måste man kanske fundera över de sakerna. Och som exempel så tog han det som vi för inte så länge sedan har lyssnat till i kyrkan här, om de vise männen. Som ju var österländska stjärntydare. Och de ställde ju förmodligen någon slags horoskop och kom fram till att det ska födas en kung i Israel. Och hur man än vänder och vrider på det där, så är det ju så att de kommer ju fram till det här utifrån en annan religion. Och Niklas, han kommer fram till att det han tänker om andra religioner, det är att de behöver inte nödvändigtvis leda bort från Gud alltid. Men de leder inte ända fram. Och för de vise männen så är det ju så här att de kommer fram till att det är en kung som ska födas, och då går de till slottet. De kommer ju inte rätt. Men det som händer där på slottet, jag vet inte om ni har tänkt på det, det hade ju, ja, det är klart man vet det, när man, men det hade de bibelstudium. För Herodes, han frågade de skriftlärda: var ska Messias födas? Och så läste de skrifterna fram och tillbaka och kom fram till att i Betlehem ska han födas. Så att visst hade, om det nu var Gud som på något vis visade för de här vise männen att det skulle födas en kung, så var de tvungna att gå till Bibeln för att liksom få ordning på det där. Och sen när de kommer fram till Betlehem, så faller de ner och tillber barnet i krubban. Så även om de hade en annan utgångspunkt, så visade Gud på något sätt genom deras egen tro på något konstigt sätt att han fanns och ledde dem mot det som kunde visa dem hela vägen fram. Och det ledde fram till en tillbedjan av honom som är livets källa. En liten bild till snor jag av Niklas. Och det var att det finns en gammal berättelse om en blind tiggare. Och han satte sig utanför ett hus för att tigga av dem som kom in och ut ur huset där. Det var bara det att han var ju blind, och så råkade han sätta sig framför ett hus där det inte bodde någon. Så det fanns alltså ingenting att hämta för tiggaren i det där huset. Men så råkade det ju vara så att på andra sidan gatan, där bodde det en rik man. Och nu och då så såg ju den rike mannen den blinde tiggaren på andra sidan gatan och gick över gatan och gav honom en slant. Det kan också vara en bild för att även om vi söker i det som är tomhet, så kan Gud faktiskt komma även dit och ge oss någonting för att visa var han finns. Vart är jag på väg? Vad behöver jag göra för att hitta fram allt mer till Gud? Jag tror att vi vet vad vi behöver göra för att bli älskade av Gud. Vi behöver inte göra någonting. Det tror jag vi vet. Men för att växa, för att fyllas av ett djupare liv, för att hitta en djupare mening i det vi gör i livet, så kanske vi behöver ta den där tron som vi har på allvar. Och jag vet inte, men när jag var tonåring så var det någon som på en andakt som hade tre bokstäver med sig på ett papper. Det var ett I, det var ett Y och det var ett U. Och så sa våran ledare att det här med att komma närmare Gud, det kan vara antingen som ett I, som ett Y eller som ett U för oss. För några så handlar det om att fortsätta på den väg som man har liksom slagit in på. Att ta ett steg till. Att gå på rakt fram. Därför att man är på väg åt rätt håll. För någon kanske det är som ett Y. Att det liksom man kommer ibland till vägskäl. Där man måste välja väg. Ska jag gå dit eller ska jag gå dit? Och så står man och får göra ett val. Eller för någon så kan det vara som ett U. Man är faktiskt på väg åt fel håll. Man är på väg bort från Gud. Och behöver göra en sväng. Vända tillbaka. En liten sista tanke. Gud är ju fader, son och ande. Treenigheten, detta obegripliga mysterium som har skrivits så många böcker om. Men ibland så säger vi så här för att beskriva de där tre delarna av Guds väsen. Att vi kallar Gud för skaparen, försonaren och livgivaren som namn på de där tre. Och jag tänker om vi skulle fundera på vår egen roll i de där tre relationerna till skaparen, försonaren och livgivaren. Så skulle det ju vara att vi finns. Gud har skapat oss. Vi finns. Det andra är att vi är förlåtna. Därför att Jesus är försonaren. Och det tredje är att det finns en plan, ett liv, en funktion, ett liv på djupet. Därför att Gud är livgivaren. Livets källa. Att ta det på allvar. Att där finns livet. Inte bara att slippa bära vatten. Att få det lite bättre. Att unna sig lite lyx. En extra utrustning. Utan att det på djupet finns någonting som är värt allt. Vi ber. Herre, tack för ditt möte med kvinnan vid Sykar. Som inte handlade om vatten, även om det började så. Som handlade om att hon kunde få sitt liv upprättat, helat. Att finna en mening, en framtid, ett hopp. Trots att det var som det var. Herre, hjälp oss att inte gå förbi livet. Att fokusera så mycket på allt det där runt omkring. Att vi missar själva kärnan. Hjälp oss att ta vår tro på allvar.